Det är måndagen den 7 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata energipolitik. Utveckla kärnkraften, den har en nyckelroll. Det slår fyra partiledare fast i ett gemensamt utspel på debattsidan i dagens Svenska Dagbladet. Närmare bestämt Ulf Kristersson, Nyamko Sabuni, Jimmy Åkesson och Ebba Busch, det vill säga ledarna för Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Vad är då skälet till det här utspelet? Ja, den omtalade gröna omställning som vi är mitt uppe i kommer att kräva som minst en fördubblad elanvändning inom 20 år. Och som partiledarna då uttrycker i debattartikeln, citat, här kommer kärnkraften att spela en nyckelroll. Det går inte att förena en god samhällsutveckling för alla med en energiproduktion som inte går att planera. När energitillgången styrs av vädret så kommer det att drabba svenska hushåll och företag negativt. Detta är vattendelaren i klimatpolitiken. Och det här kan man väl säga är en fortsättning på den energipolitiska utveckling som började 2019 när M och KD lämnade den energiöverenskommelse som hade slutits så sent som 2016 mellan de Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet just för att de övriga parterna inte ville omvärdera sin syn på kärnkraftens framtid. Så hur viktigt är det här utspelet? Vad betyder det för framtiden för svensk energipolitik? Vilka resonemang har de partier som driver det? Och vilka resonemang har de partier som inte håller med? Ja, det ska vi försöka bena ut så gott det går idag med två energipolitiska talespersoner. Det ska sägas att vi även sökte representation från Socialdemokraterna men de avböjde medverkan. Den ene av deltagarna är Carl-Oskar Bolin, nytillträdd energipolitisk talesperson för Moderaterna. Hej Carl-Oskar!
Hallå, hallå!
Och den andra är Rickard Nordin som har motsvarande roll hos Centerpartiet. Hej Rickard!
Ja, men trevligt att vara här!
Trevligt att ha er här båda två. Vi går väl i sedvanlig ordning rakt på de stora och svåra frågorna. Ja, Carl-Oskar, om jag börjar med dig. Jag gav ju en kort sammanfattning här i början, men jag tänkte att du skulle få utveckla ytterligare. Vad är det ni vill förändra och varför?
Ja, men det vi vill förändra är ju att vi vill ge tillbaka Sverige en energipolitik värd namnet. Alltså det har ju knappast undgått någon vilken prekär situation Sverige befinner sig i, och anledningen till att vi befinner oss här är för att vi ensidigt har lagt ner planerbar koldioxidfri elproduktion i det här landet i form av kärnkraften, och vi har inte ersatt den med motsvarande mängd planerbar kraft av någonting annat, och det gör att vi just nu har en elförsörjning som är problematisk och som gör att vi får brist, och det i sin tur gör att vi får väldigt höga elpriser när det inte är ett väder som gör att vi har produktion i elsystemet. Alltså vi har gjort oss väderberoende, och det slår mot svenska hushåll och företag som har svårt att hantera och betala sina elräkningar.
Och den enda lösningen ni ser på det är just utbyggnad av kärnkraft?
Ja, därför att vi vill att vid sidan av att den här kraften ska vara planerbar. Det finns ju många olika sorters planerbar kraft. Man kan ju elda med olja, gas, kol. Men det är ju ingenting som vi är intresserade av naturligtvis. Därför att vi vill ju fortsätta minska våra utsläpp och se till att den här klimatomställningen kan bli av. Och då återstår kärnkraften som det enda tillräckligt skalbara alternativet för att få fram mer planerbar kraft.
Rickard, Carl-Oskar säger här att kärnkraften är det enda skalbara alternativet för att lösa våra problem på energiområdet. Håller du med?
Jag skulle säga att det är en gravt förenklad bild. Kärnkraften kommer ha en roll att spela över ganska lång tid framöver. Det finns ju inga planer, vad jag vet, för någon att lägga ner befintliga reaktorer. Utan de kommer ju tuffa att gå på. Däremot så glömmer man ju bort en sån sak som kraftvärmen, som ju är helt avgörande. Där finns ju potential att öka också. Förutom det att man då tar bort en hel del av belastningen på elsystemet i eluppvärmning tack vare fjärrvärmen, så bidrar man också med kraft när det behövs som allra mest. Så det här är det ju jätteviktigt. Och så att säga, det, man kan tänka och prata om att det bara är på produktionssidan det är väderberoende. Men det är ju faktiskt också på användarsidan väldigt väderberoende, med tanke på att vi har så stor andel eluppvärmning i våra hushåll. Direktverkande el, det är dålig isolering, det är dåliga värmepumpar. Här finns ju jättemycket att göra även där, som går att göra på väldigt kort sikt, som skulle göra en betydande skillnad, inte minst i södra Sverige. Så att jag tror att det är lite förenklat att tänka att kärnkraften kommer lösa allting, utan man behöver nog en mix av åtgärder där det handlar både om, säkert om ny produktion, men också om annat.
Men visst förstår jag det rätt i att ni inom Centerpartiet vill fortfarande bli av med kärnkraften? Alltså läser man er hemsida så får man ju tolka det som att ni vill att den ska vara avvecklad till senast 2040. Stämmer det?
Alltså, vi skrev ju under energiöverenskommelsen redan 2009 tillsammans med Moderaterna bland annat, och även 2016, och där sa ju vi att ja, men kärnkraften, den får finnas och drivas vidare på marknadsmässiga villkor, och vill någon bygga nytt och göra det marknadsmässigt, ja, men då får man också göra det på de platser där du då har det. Så att, ur vårt perspektiv, ja, vi kanske har en målsättning om att det finns något annat, för det var ju också den tidshorisonten som kärnkraftsägarna själva sa, ungefär runt 2040. Sen har man ju sagt att man kan förlänga och så vidare, och då får man ju göra det om man finner en lönsamhet i det.
Ja, och du säger att om det finns lönsamhet och om det är marknadsmässigt att göra det, men jag menar, det är väl också så att politiken i mångt och mycket dikterar villkoren för marknaden. Alltså vad politikerna uttrycker för önskemål kommer ju ha väldigt stor bäring på vad marknaden sedan väljer att göra.
Ja, både ja och nej. Vad vi önskar tror jag inte spelar så stor roll för marknaden. Om jag säger jag önskar mer solenergi, så bygger nog inte marknaden det, utan det handlar mer om vad som är lönsamt. Men där har man ju också till så det finns tämligen jämbördiga villkor. Det finns ju ingen effektskatt kvar på kärnkraften. Det finns inga särskilda subventioner till liksom något kraftslag, utan det man gör möjligtvis nu då, det är att se till så att havsbaserad vindkraft får samma förutsättningar när det kommer till utbyggnad av stamnätet som annan kraft har fått traditionellt sett. Så att det är ju egentligen det enda som finns kvar, om man nu bortser då från att hushåll slipper att betala energiskatt och nätavgift om man producerar sin el själv. Men det är en ganska rimlig princip, för vi kommer inte beskatta veden heller om någon hugger och eldar i sin panna.
Även om ni ville göra det, men det är ju en annan pilsner.
Carl-Oskar, vad säger du när du hör Rickards resonemang? Låter du dig övertygas om att det finns ett annat sätt att lösa de här problemen än ny kärnkraft?
Nej, det stämmer ju inte. Och jag menar, ska vi då, alltså sen 94 så har vi lagt ner 5000 megawatt planerbar effekt. Det går alltså inte att ersätta det med bioeldad kraftvärme om vi vill ha ett enda träd kvar i det här landet, eller om vi vill kunna använda det till någonting annat. Sen säger Rickard att den havsbaserade vindkraften nu får samma villkor som alla andra kraftslag i det här systemet har fått. Det stämmer ju överhuvudtaget inte. Alltså att bygga ut anslutningspunkter ute i havet är ju en subvention av aldrig tidigare skådat motstycke. Energimyndigheten bedömer att det kostar 1 miljard per terawattimme installerad effekt, det vill säga 1 krona per kilowattimme ska antingen skattebetalarna eller de som råkar ha ett vägguttag hemma, det råkar ju vara ungefär samma grupp människor, betala 1 krona per kilowattimme bara för kablarna ut till de havsbaserade vindkraften. Och då kan man ju kontrastera det med att konstatera att det här senaste kärnkraftverket i Finland som nu har tagits i drift, Olkiluoto 3, byggdes ju för 6 miljarder euro. Det betyder över dess livslängd en produktionskostnad på ungefär 43 öre per kilowattimme. Så att kablarna till de havsbaserade vindkraftverken är dubbelt så dyra. Men det som är kärnan i det här är ju det som är kärnan i det här för mig och för Moderaterna och för de övriga partiledare som har skrivit under den här debattartikeln. Det är ju att vi måste ju skapa en stabilitet i vår elförsörjning. Vi har alltså inte per se någonting emot vindkraft, men vi kan inte ha ett system där människor inte på förhand vet om elräkningen kommer bli 2 eller 10 000 kronor för kommande månad beroende på hur vädret ser ut. Alltså det är inte, om man har den ordningen som land så lägger man kråkben för sig själv, därför att man sätter både hinder för den gröna omställningen men också för konkurrenskraften och hus och ekonomi, styrkan i hushållsekonomierna. Så att det blir liksom, det är ett helt bakvänt sätt att bygga ett elsystem på om man inte behöver göra det. Och vi behöver bevisligen inte göra det, eftersom vi en gång har haft ett elsystem som var helt befriat från den här typen av mekanismer och som ändå inte släppt ut koldioxid. Så att vi behöver helt enkelt bygga vår elförsörjning på ett smartare sätt som faktiskt möjliggör den här omställningen snarare än hindrar den.
Det är den slutsatsen som har kommit fram när jag har diskuterat det här med elnätsexperter i podden också, att kärnkraften förmodligen skulle ha en viktig roll att spela i att ge oss just sådan leveranssäker el och förutsägbara priser och så vidare, och att den rollen inte riktigt kan ersättas av något annat energislag, exempelvis då värmekraft som du tog upp, Rickard. Men delar inte ni den bilden från Centerpartiet? Menar ni att det finns någonting som skulle kunna ta kärnkraftens roll och erbjuda planerbar kraft med låga koldioxidutsläpp?
Alltså för det första så ska man ju komma ihåg att den kärnkraft vi har, ja men den tjänar oss väl, och den kommer tjäna oss väl över ganska lång tid framöver också. Det är det ingen som har ifrågasatt. Och tittar man på de scenarier som görs från Energimyndigheten, från Svenska Kraftnät, ja men då är det fullt möjligt att skapa olika system utifrån olika parametrar. Det kan vara med ny kärnkraft, det kan vara utan ny kärnkraft. Och det är fullt möjligt att få ett sådant system att gå ihop. Det som däremot inte stämmer, det är ju att det är bara nedlagd kärnkraft som har gjort att vi har de priserna vi har. Det är ju i första hand väldigt höga gaspriser på kontinenten som beror på att Putin har skruvat åt sin kran. Det säger ju också, säger både energiföretagen själva och det säger Energimarknadsinspektionen. Alltså man behöver någonstans vara lite hederlig i vad som gäller. Jag har stor respekt för att en del tycker att kärnkraft är viktigt och bra, men man får inte blanda ihop det med andra saker, för det blir inte riktigt hederlig diskussion, och det är väldigt synd, för jag tror att vi kan hålla oss på en lite högre nivå än så.
Ja, alltså det är väl alldeles sant att det är inte bara nedlagd kärnkraft som har bidragit till de ökade energipriserna, men det gör ju situationen värre så att säga. Vi är ju mer beroende av priserna i andra länder ju mindre egen planerbar kraft vi har.
Ja, egentligen beroende på hur mycket egen kraft vi har, punkt. Alltså ju mer kraft vi har av olika slag, desto mindre beroende blir vi av andra. Och det är ju en utmaning när man säger nej till olika typer av havsbaserad vindkraft till exempel. Det ser vi ju på löpande band, nej från de här partierna som skrev debattartikeln också.
Ja, det kan man diskutera, för det finns det väl också forskningsrapporter som har kommit fram till exempelvis att havsbaserad vindkraft är betydligt dyrare än exempelvis ny kärnkraft. Så att då blir det ju återigen en subventionerings- och investeringsfråga. Men om, som du säger, det är ju dumt att säga nej till någon energi. För det handlar ju om hur mycket energi vi har, punkt. Så finns det någonting som skulle kunna få Centerpartiet att byta fot i den här frågan och ställa sig positiva till ny kärnkraft?
Jag förhandlar ju inte våra energipositioner här i den här podden. Det hade varit väldigt roligt i och för sig. Men det vi har sagt och varit väldigt tydliga med är att vi tycker att det behövs en ny energiöverenskommelse. Och då är det väl välkommet att de här fyra partierna har gjort klart sina ståndpunkter. Regeringen har lämnat sin elektrifieringsstrategi och vi har gjort klart våra punkter. Om vi då sätter oss ner på riktigt och diskuterar det här, så är jag helt övertygad om att vi kommer komma fram med saker som är bra för elsystemet. Hur långt vi når, ja men det återstår ju att se. Men då måste man också vilja komma till förhandlingsbordet. Och det är väl problemet hittills, tycker jag, från andra partier.
Carl-Oskar, du hade någon invändning apropå det här med energipriserna i resten av Europa.
Nej men så här, det är ju helt sant att det på marginalen är Putins gaspriser som har satt priset för våra kilowattimmar. Därför att vi har marginalprissättning på el. Men att beskriva det som ett isolerat faktum är ju i sig ohederligt, därför att anledningen till att vi gör oss beroende av Putins gaspriser, det är ju att vi har lagt ner planerbar produktion i det här landet. Och när det sen då inte blåser, varken här eller i Tyskland, ja, då måste den sista kilowattimmen producera sitt gaskraftverk, och då blir det mycket, mycket dyrt, och det har svenska folket fått erfara. Alltså lösningen på detta är ju inte att bygga mer väderberoende kraft, utan lösningen på det är ju att bygga mer kraft som vi faktiskt själva kan reglera, för det är ju bara så vi säkert kan göra oss oberoende av ryska gaspriser.
Rickard pratade ju också här om förhandlingsvilja och viljan att nå gemensamma lösningar. Så jag tänkte fråga dig lite om det, Carl-Oskar. För att när energiöverenskommelsen sprack 2019, då hade det bara hunnit gå 3 år efter att den ingåtts. Och då uttryckte branschorganisationen Energiföretagen missnöje över bristen på långsiktighet, eftersom all utbyggnad och planering av energi sker över väldigt långa tidsrymder, så blir just långsiktighet och förutsägbarhet viktigt. Kunde ni inte ha varit mer framsynta i det? Kunde ni inte ha insett de här behoven ni lyfter nu redan 2016? Eller vad är det som har förändrats mellan då och nu?
Ja, det kan man naturligtvis tycka. Jag har väl aldrig varit någon jättestor anhängare av den här energiöverenskommelsen. Och sen så vikarierade jag i den här rollen under 2019. Och därefter så började vi vår resa mot att lämna energiöverenskommelsen. Och anledningen till att vi valde att lämna den är därför att vi inte tycker att den tjänade Sverige väl. Eller framförallt så visade det sig, alltså, ja, ni vet ju alla hur den här energiöverenskommelsen såg ut. Det var liksom ett fikonlöv där på presskonferensen så stod alla och sa olika saker om vad den innebar egentligen. Och problemet var ju att, så att säga, det som var vår käpphäst, nämligen att 2040 inte skulle vara något stoppdatum. Alltså alla våra ansvariga myndigheter på området, de började ju arbeta som att 2040 de facto var ett stoppdatum. Och om branschen och myndigheterna uppfattade det som ett stoppdatum, ja, då behöver man ju dra någon typ av slutsats av det. Nämligen, vi tyckte inte att det var en önskad utveckling. Sen fick vi ju, så att säga, med överenskommelsen så fick vi bort effektskatten på kärnkraften, och det var ju mycket bra välkommet, även om det ju redan då kanske var för sent, eftersom de nedläggningsbeslut som nu är verkställda, de hade redan fattats innan den här överenskommelsen. Utan det jag skulle vilja säga om energiöverenskommelser generellt eller politiska överenskommelser är att det finns inget egenvärde i en överenskommelse om den inte tar oss i rätt riktning. Och med det sagt så skulle jag liksom vilja se, eller så att säga, Centerpartiets ingång i en ny energiöverenskommelse tror jag helt enkelt inte på. Därför att man börjar direkt med att diskvalificera ny kärnkraft som en viktig del av lösningen. Och så länge man har den positionen så är det inte aktuellt att komma överens med Centerpartiet i energifrågor, skulle jag säga.
Men tror ni att det finns förutsättningar att få till en parlamentarisk långsiktighet i de mål ni lägger fram i debattartikeln? Hoppas ni att kunna få med även andra partier på tåget?
Jag tror man kommer kunna skapa långsiktighet, men inte nödvändigtvis en bred parlamentarisk uppslutning. Vi får återkomma till senare vad det kan betyda och hur man skulle kunna nå dit. Men tyvärr så får man ju konstatera för Sveriges räkning att kärnkraften har alltid varit den politiska slagpåsen i rummet. Alltså Socialdemokraterna har ju använt det som en regulator för att kunna träda till. För att blidka Vänsterpartiet, Miljöpartiet och till viss mån även Centerpartiet, så väljer man att gå fram med kärnkraftsnedläggningar eller se till att de inträffar genom det som Miljöpartiet själva kallar för informell politisk styrning. Och det har ju naturligtvis varit skadligt för Sverige och för svensk energiförsörjning. Och det försöker vi nu bryta med.
Jag ser, Rickard, att du har att invända mot Carl-Oskars beskrivning här, så det ska du få göra.
Ja, men för det första så har ju vi aldrig ställt några sådana krav på regeringen att man ska tvinga fram nedläggningar. Det vet jag inte riktigt vad Carl-Oskar har fått ifrån. Och för det andra så står det ju i energiöverenskommelsen 2016 och även den 2029 att vi öppnar för ny kärnkraft och man kan bygga det på marknadsmässiga villkor. Så att jag tycker att det är lite konstigt. Han försöker måla upp en bild som inte riktigt stämmer om Centerpartiet. Alltså jag är helt övertygad om att ska vi klara av de här utmaningarna, då måste det finnas långsiktighet. Och då måste man också våga ta i de frågor där man inte riktigt håller med. Jag är beredd att sätta mig ner med alla partier i princip och faktiskt försöka komma överens. Det har vi ju gjort tidigare. Och det är väl det som är synd var ju att Moderaterna valde att lämna 2019 dagen innan vi skulle sätta oss med nya förhandlingar. Man valde alltså att lämna snarare än att faktiskt vilja sitta ner och diskutera där vi hade olika bilder. Och det, jag tänker att det kräver nog ändå näringslivet och branschen att man faktiskt försöker. För att annars blir det svårt. Jag vet inte riktigt, Kolosska får jättegärna utveckla hur han ser att man skapar långsiktighet utan att ha en bred parlamentarisk förankring. Det tycker jag låter lite spännande.
Ja, men jag måste fråga dig, Rickard, för du säger att ni vill inte nödvändigtvis att kärnkraften läggs ner, men ett av kraven som lyfts i den här debattartikeln av ML, KD och SD är ju att målet för svensk energipolitik ska vara att det blir fossilfritt snarare än förnybart till och med 2040. Det vill säga att kärnkraft ska kunna vara en del av det. Men exempelvis på er hemsida så lägger ni ju fram samma mål som i energiöverenskommelsen, det vill säga att det ska vara förnybart, vilket då i alla fall jag tolkar som att då ska kärnkraften vara borta till 2040. Är det en feltolkning av er linje?
Ja, men vi står ju bakom den stora energiöverenskommelsen. Alltså det är ett mål, men det betyder inte att man inte får bygga ny kärnkraft eller att man får driva vidare reaktorer. Och det kan tyckas lite motsägelsefullt om man nu liksom tycker det. Och det är helt okej. Okay. Jag noterar ju också vad moderater och andra skriver i debattartiklar. Men vill man på riktigt ändra saker i verkligheten, då är det väl jättebra om man kommer att diskutera. Så får vi se vart vi landar någonstans. Jag är öppen att diskutera. Men jag kommer ju inte göra det innan vi faktiskt sitter vid ett förhandlingsbord. Det vore lite konstigt att liksom börja diskutera vad det är vi ska komma överens om då.
Ja, vad säger du, Karl-Oskar? Har ni i Moderaterna visat bristande förhandlingsvilja i den här frågan?
Nej, men så här, alltså Centerpartiets talepunkt om att det ska vara fritt fram och bygga kärnkraft, den är ungefär lika liksom trovärdig som Miljöpartiets talepunkt om att det var marknaden som la ner kärnkraften. Alltså Centerpartiets öppnande för kärnkraft är ungefär som att låta någon ställa upp ett 100-meterslopp med båda skosnörerna ihopknutna från start. Alltså om man på allvar säger att det ska vara fritt fram att bygga kärnkraft, vilket nu Rickard Nordin tycks säga, då borde han ju heller inte ha någonting emot att kärnkraften får byggas på fler platser än de idag befintliga. Därför att annars så låser man ju kärnkraftsbyggandet till de två företag som äger de här sajterna. Ingen annan får ju bygga kärnkraft i Sverige. Och någonstans så blir det lite skenheligt att säga att man inte har någonting emot nyproduktion av kärnreaktorer samtidigt som man gör det på de premisser som idag gäller. Det är liksom inte...
Och Rickard, vad svarar du på det? Den politik ni står bakom idag, den ger helt enkelt inte utrymme för ny kärnkraft på marknadsmässiga villkor.
Ja, det finns ju som sagt sajter idag där allting är förberett, men det finns ingen som vill investera. Det som däremot finns någon som vill investera i är ju till exempel havsbaserad vindkraft. Vi har alltså ansökningar för 400 terawattimmar. Det är 3 gånger mer än Sveriges elanvändning idag som det finns ansökningar på. Men där, om man ska prata skenhelighet, jag läste ju debattartikeln, där säger man vi behöver alla fossilfria kraftslag. Men när det kommer till vindkraft, då photoshoppar ju liksom moderater bilder för att skriva skrämselpropaganda. Liberalerna säger nej till all havsbaserad vindkraft på hela västkusten. Och moderaterna säger nej liksom i Tävlinge och Stockholm och överallt utan möjligtvis då Sölvesborg. Så att det går lite åt båda hållen där om vi ska börja på det spåret. Jag tycker det är bättre att vi ska komma överens istället.
Det här handlar om, alltså den här diskussionen handlar om är ju, ska vi ha mer eller mindre planerbar kraft, och vi vill alltså ha mer planerbar kraft därför att den här vintern har på allvar visat Sverige baksidorna i att inte kunna styra sin kraftproduktion i den omfattning som behövs för att hålla priserna på en stabil nivå som gör att människor inte går i personlig konkurs och att företag behöver lägga ner. Att då säga vi behöver mer oplanerbar kraft som lösning på det här problemet, det är extremt tondövt. Att därtill säga att vi ska betala 1 krona per kilowattimme bara för kabeln, till de här kraftslagen. När man i alla andra sammanhang pratar om att det är viktigt med konkurrensneutralitet mellan kraftslagen, det är liksom att befinna sig på en annan planet. Och det är min invändning mot den typen av resonemang.
Ja, och det här lär vi fortsätta dividera om för lång tid framöver. Men här måste vi runda av för dagen lite tidigare än vanligt. Eftersom du, Carl-Oskar, ska hasta vidare till en annan debatt i samma ämne. Så jag får säga stort tack till er båda två. Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet. Och Carl-Oskar Bolin, dito för Moderaterna. Jag hoppas att lyssnarna känner sig lite upplysta i den här frågan. Det gör då definitivt jag. Och jag säger tack också till alla dessa lyssnare. Synpunkter, frågor och funderingar skickar ni i vanlig ordning lämpligast till e-postadressen ledarsidan@svd.se. Producent, det är i vanlig ordning jag, Jesper Sandström, och jag hoppas på att få låna era öron alldeles snart igen. Tack för den här gången.